Sveriges Radio.
Den kungliga inbjudan. Så mycket blommor.
Det är som ett barnkalas.
Ja, det är så mycket symboler i detta. Det finns ju ett guldse högst upp för kung Charles. Tisteln till exempel, det är Skottlands blomma. Sen är det fyrklövern eller shamrock. Det är en symbol för Nordirland, vet jag. Gula påskliljor. Daffodils. Det är ju så fint ord på engelska också. Det är nationalblomman i Wales. Och the Tudor rose förstås. Det är ju Englands blomma.
Det går inte att ta miste på att den nya kungen av Storbritannien älskar att vara ute bland sina blommor. Här har han fått sin vilja igenom. Vi fick ingen Titti, men de som fick kände säkert att det här svarar man snabbt på.
Hörde du att det var ganska många som ändå fick den på mail tydligen?
Nej.
Jo, och som trodde att det var spam eller något. Så att de bara, delete.
Ja.
Kan bli glest i raderna.
Kungligheter och det här digitala, det är ingen bra kombination alla gånger.
De flesta som fick inbjudan var också 200 år gamla.
Du lyssnar på Monarkerna med mig, Titti Schultz.
Och mig, Ebba Kleberg von Sydow. Om vi dyker ner i kröningens gästlista så är det ju å ena sidan en ganska obrokig skara, det vill säga förväntad namn.
Ja.
Och att kung Charles bryter mot en tradition och bjuder in kungligheter från övriga Europa. Mm. Det är roligare för oss som tittar på detta.
Men det är ju nästan Sverige som toppar det här, för som ett av mycket få länder så kommer alltså en regent och en tronarvinge.
Verkligen, där fick ju Silvia steppa åt sidan och så kommer kungen istället med kronprinsessan. Skulle man kunna gissa för att helt enkelt det blir spännande för henne att få uppleva detta.
Men jag vet att du har fastnat för någon.
Ja, men det finns ju också lite otippade namn här. Jag tänker exempelvis på Stella McCartney, designen. Och varför kommer hon, undrar man ju då.
Är det här verkligen så otippat?
Nej, men en bra fråga, Titti. Det är faktiskt inte det. Hon är Stella med hela brittiska kungafamiljen. Hon liksom rör sig i de här kretsarna, en ganska nära vän. Ett tydligt tecken på det var givetvis att hon gjorde Meghan Markles bröllopsklänning. Och då säger jag faktiskt
den hon parta i.
Precis, för det var ju inte själva brudklänningen, men det var klänningen med stort K, den som alla pratade om, den som gjorde entré i, utanför Frogmore på kvällen. Bilderna spreds världen över av den här vita sidenklänningen, väldigt typiskt Stella McCartney, sådär lite nonchalant, elegant, draperad, otrolig design. Och som man säger, hon såg liksom ut som att hon bara var hälld ner i klänningen. Hon är ju brittisk, mycket välkänd designer förstås, också dotter till Sir Paul McCartney. Hon är Stella McCartney i sin alldeles egen rätt, men i det här sammanhanget så hör det ändå till saken att hon också är av popkunglig börd, givetvis. För Sir Paul McCartney, som han också är, han är ju en royalist utan dess like. Älskar verkligen drottningen, hyllade henne efter hennes död. Då kom det också fram underbara detaljer som att Paul McCartney som 10-åring vann en uppsatstävling hemma i Liverpool där han har skrivit en hyllning till drottningen. Och då är det förstås att Stella har, liksom du Titti, växt upp med kungligheter vid köksbordet.
Ja,
lite grann så. Fast kanske ännu lite närmare.
Det skulle jag tro. Jag och min mamma bläddrade i veckotidningar bara. Vi hängde inte med dem.
Nej, men lite så. Och sen har hon ju tilldelats utmärkelser, exempelvis en OBE.
Just det, som betyder Officer of the British Empire. Men det känns ju som att hon och Charles faktiskt är kompisar.
Det har ju också sipprat ut lite små tecken på att de faktiskt är vänner på riktigt, som exempelvis det underbara klippet från en mottagning på Buckingham Palace som Charles bjöd in till. Och det här var inför klimatmötet i Egypten i höstas. Stella McCartney gör entré i en fantastisk vinröd kreation, givetvis i konstläder,
ja,
och höga matchande stövlar. Kanske inte en look man till vardag ser på Buckingham Palace. Man kan också notera det när man ser på fantastiska bilder från den här mottagningen där det står många kostymklädda, väldigt propla, ganska stiffa män runt omkring och ser lite stressade ut. Och mer stressade blir de när Stella McCartney då ska hälsa på sin kompis Charles.
Hon säger, Your Highness, jag vet inte vad jag ska göra längre. Nej. Och det handlar om är att hon vet inte, ska jag niga eller inte? Hon liksom glömmer det.
Och så pussas de också.
Exakt, så medan det här pågår så är de i en omfamning och kindpusseri.
Ja, och hon faller ner längs hans kropp. Men det blir ju just skratt, och det är ju det här som är underbart med det här ögonblicket, att vi kanske får en liten glimt av Charles och en person som faktiskt är en riktig kompis.
Får jag nämna en som jag stannade upp lite vid och
gärna
fick läsa en gång till när jag plöjde listerna? Andrew Parker Bowles.
Ja, eller hur?
Det är ju Camillas exman. Och sen så har han också varit kompis med Charles. De har spelat polo ihop.
Det är väl tydligt när man tittar på då de få ändå nära vänner som finns att det är gammal vänskap som värderas av kungligheter. De känner sig väl också ganska trygga när man rör sig i exakt samma kretsar.
James Savage från The Local, välkommen.
Tack så mycket.
Vad var din spontana när du såg gästlistan?
Man höjer på ögonbrynen. Det här är inte nödvändigtvis prins Charles som väljer fritt. Han väljer som kung. Han får inte välja och vraka bland utländska statschefer.
Sen är det också ett annat namn som man verkligen studsar till på, sultanen av Brunei. Och vem är han, sultanen av Brunei?
Han heter Hassan al-Bolkiah och han har varit sultan över det lilla riket i Asien som omringat av Malaysia. Han har varit sultan där sedan 1967. Han är numera monarken som har suttit längst i världen efter att drottning Elizabeth gick bort.
Och sen är det vår kung, vill jag bara flicka in.
Absolut.
Jag tror det.
Och han är också en av världens rikaste personer. Han har total makt.
Man blir otroligt nyfiken då på kung Charles vänskap med den här sultanen.
Det tidigaste mötet som jag kan hitta bevis för var när prins Charles åkte dit 1984. Det var i alla fall prins Charles första besök i Brunei. Och det var av en väldigt speciell anledning. Brunei skulle bli självständig från Storbritannien. Det var en av de sista kolonier som blev självständiga väldigt sent om sidor. Brunei hade blivit ett så kallat protektorat av Storbritannien sedan 1800-talet. Men 1984 ville de slå sig fria och sultanen ville ta fullständig makt.
Har de någonting gemensamt?
De har ju någonting gemensamt. Förutom att de både är kungliga, såklart, har många flotta bilar. Kanske sultanen har väldigt många fler flotta bilar än kungen, men ändå...
Tusentals!
Det som de verkligen har gemensamt är att de är båda galna för polo.
Ah.
Den berömda sport av kungar.
Ja, och typ den enda som Charles gillar, tror jag.
De har spelat ihop den gången då Charles åkte till Brunei 1984.
Och visst var det väl så att prins Charles, han var själv på den här resan, för han var ju gift med prinsessan Diana vid det här tillfället, men hon var kvar hemma för att hon var höggravid.
Hon var höggravid med prins Harry. Mm. De här två då förhållandevis unga män, det ena som är regent och det andra som väntar på att bli regent, som träffas och umgås som de viktigaste personerna som är där just under de här dagarna i Brunei.
Festade tillsammans med sultanen av Brunei. Vad var the occasion, James?
Det var sultanens 50-årsdag 1996. Han ville bara ha det bästa. Och det bästa då var kungen av pop, Michael Jackson. Och Michael Jackson ville ha 17 miljoner dollar för att dyka upp på sultanens födelsedagsfest. Och det fick han också. Nej.
I would like to thank His Majesty, Her Majesty, Her Royal Highness, the Royal Family and the people of Brunei.
Det var guld överallt i sultanens palats som har 1800 rum till att börja med.
Bara, och bara en sån till.
Och det är ganska nybyggt också, det är ingen gammal palats. Det är bara nytt och vulgo. Det var fest i 2 veckor för sultanen, han är enväldshärskare i Brunei och ska han fylla år så ska det firas i 2 veckor. Mm. Det var champagne för de som drack sådant. Det är ett muslims land trots allt. Det var kaviar och alla gäster fick varsin liten guldmedalj att ta med sig hem.
Nej.
Brunei har aldrig varit särskilt kontroversiellt i Storbritannien. Tidigare så kände alla sultaner av Brunei bara som världens rikaste man och härskare över ett land där Storbritannien har stora intressen och alltid haft en nära relation. Men sultanen av Brunei är också ledare för ett land som ingår i det brittiska samväldet, där Storbritannien fortfarande har en armébas. Dess brittiska oljebolag är där och utvinner olja som har gjort att Brunei har blivit så rik som det har blivit. Sen har sultanen haft starka band till Storbritannien. Han pluggade på det brittiska försvarshögskolan Sandhurst. Han har även bott i Storbritannien. Han äger några av Storbritanniens flottaste hotell. Så han är i Storbritannien ganska mycket. Och han har besökt Prince Charles och även där har spelat polo på brittisk mark tillsammans med Prince Charles och även Prince William. Så Prince Charles, ja, han har en lång historia av en relation till sultanen av Brunei.
De är kompisar.
De är kompisar och kollegor, och det är väldigt svårt att se var gränsen går mellan kompis och kollega. Om man är kung så finns det så många lite båda och relation. Mm.
Sultanatet Brunei blir den här veckan det första landet i Ostasien att införa sharia-lagar.
Om du har sex med någon av samma kön eller begår äktenskapsbrott, då ska du stenas till döds. Sen amputation och piskrapp för stöld.
Men om vi flyttar fram till 2019 så händer ju någonting ganska drastiskt politiskt.
Då inför sultanen sharia-lagstiftning över alla muslimer i Brunei, det vill säga 2/3 av befolkningen. Han försökte till och med att implementera dödsstraffet för homosexualitet. Han fick pausa förslaget efter omfattande internationella protester. Men det var någonting som på allvar ändrade livet i Brunei och framförallt bilden av Brunei i omvärlden.
Och från att det ändå varit något som man har gjort sig lite lustig över, det här med allt guld och som vi kan skratta åt idag, så blev det ju allvar.
Absolut. Det är en liten totalitärt styrt rike som drivs med en järnhand av sultanen.
Helt enväldig är han.
Han är sultan, han är statsöverhuvud, han är också premiärminister, han är finansminister. Och ja, han bestämmer.
Sultanen äger flera enorma lyxhotell i London. På ett av dessa lyxhotell så bestämde sig ju ett gäng aktivister för att säga vad de tyckte.
We do not condone the brutality of our brothers and sisters in Brunei.
Boycott the Dorchester Hotel.
Boycott the Dorchester Hotel.
We stand in solidarity with our LGBT brothers and sisters in Brunei. Boycott the Dorchester Hotel.
Man verkligen hör hur de här rösterna blir svagare och svagare, och det är för att de släpas ut av vakter från den här tjusiga restaurangen.
Ja, men och det var ju många som hakade på detta, kändisar som Elton John, Ellen DeGeneres och förstås George Clooney, och då bara inte i Storbritannien utan också i USA, där sultanen bland annat äger klassiska The Beverly Hills Hotel.
George Clooney is using his star power to call for a boycott of 9 luxury hotels, including the Beverly Hills Hotel and Hotel Bel Air, longtime playgrounds for the rich and famous.
It's people being stoned to death. Hello? It's all economic.
Den här kritiken som riktas då mot sultanen av Brunei. Sharia-lagarna instiftas runt 2019. Saker och ting känns som att de skruvas åt lite grann när det gäller mänskliga rättigheter. Hur har kritiken från brittiskt håll sett ut fram till idag?
Det var ett omfattande kritik i den brittiska offentligheten. Sedan har man ändå behållit nära relationer på en mellanstatlig nivå. Storbritannien vill kunna ha sin militärbas i Brunei som den har haft sedan självständigheten. De vill ha nära relationer på grund av oljan. Så det är inte alldeles självklart att man skulle bojkotta sultanen. Det skulle vara mer av en statement att bojkotta.
Men alltså, svårt att vara kompis med en kille som chefar över ett land där du stenas till döds som du är otrogen eller gay.
Det är också ett problem för våra regeringar. Om man drar jämförelse till Qatar, där alldeles nyligen att det var protester kring VM i Qatar, så drog det upp alla dessa konflikter mellan, ja, men vi behöver ändå ha goda relationer med det här landet, för det här landet finns. Ska vi utesluta dem från allt som har att göra med fotboll eller den internationella gemenskapen för att vi inte gillar hur de behandlar homosexuella och kvinnor? Ja, svårt. Eller behöver vi ha med dem att göra? Och är man statschef som kung Charles, så behöver man också balansera.
Har den brittiska opinionen sagt något eller tyckt något?
Egentligen inte. Jag tror att det är ganska väntat att sådana som sultanen av Brunei kommer att bjudas in. Han är inte ensam heller. Det är ju andra potentater från mer eller mindre odemokratiska länder som bjuds in. Kuwait till exempel, från Oman, från Qatar. De har också bjudit in representanter för Kina. en högst odemokratiskt land som man ändå tror att man måste hålla på rätt sidan.
Mm. Nu är ju i alla fall det här ett faktum. Sultanen av Brunei kommer att delta vid kröningen och förmodligen de festligheter som följer. Dagen efter kröningen är det en stor konsert som det också pratas mycket om. Där kommer han säkert också att dyka upp. Charles VIP-gäster. Tror du Charles överhuvudtaget bryr sig om vad folk tycker?
Ja, jag tror absolut att han bryr sig om vad folk tycker. Han måste bry sig om vad folk tycker. För monarkin överlever bara om folket vill ha det. Och på senare tid har opinionssiffror för monarkin inte varit så starka, framförallt bland yngre människor. Så ja, han bryr sig jättemycket om vad folk tycker, men han måste också göra det som regeringen vill.
Tror du att vår svenska kung, som ju själv har ett förflutet med sultanen av Brunei, kommer han att vara mer försiktig och alltså, synas på bilder med honom och så? För nu ska de ju verkligen bevista samma högtidlighet.
Jag tror att den svenska kungen, på grund av att kontroverserna kring sultanen av Brunei har varit så mycket starkare i Sverige, han kommer att behöva verkligen se till
ducka
att han
duckar
och försöker inte sätta sig i en situation där han kan få samma problem igen.
Men det här är så spännande, för det räcker ju verkligen för en kung och en sultan att i ett litet ögonblick fotograferas och se ut att ha lite för trevligt. Mm. Och att vara lite för nära vänner. Jag tänker också på vår kung givetvis, som ju suttit lika länge på tronen ish som sultanen. De kommer ju hamna ganska nära varandra på en kröning. De kommer liksom gå nära varandra. Men där ska vi veta att de tänker så mycket på detta under alla dessa långa timmar under de här ceremonierna. Just att inte fångas på fel bild, på fel.
Jag tänker att kung Charles tänker på det. Karl den 16 Gustav tänker på det. Men sultanen av Brunei, han kan skita i.
Eller så har han en helt annan agenda.
Nu har det blivit dags för något som faktiskt på en gång blev lite av ett favoritinslag.
Ja.
Lyssna fråga.
Hej, jag heter Fonette och jag har en fråga gällande spanska kungahuset. Vi har ju kunnat läsa om olika skandaler inom spanska kungahuset genom åren, men vad man inte läser så mycket om är Letizia. Jag får känslan av att hon är ganska illa omtyckt av spanska folket. Vad beror detta på?
Mm. Ja, bra fråga där, Jeanette.
Först och främst, vem är Letizia?
Ja, hon är nu då Spaniens drottning helt enkelt, gift med Felipe. Jag skulle säga att i kungliga sammanhang så är det inte så att no news is good news, utan snarare att no news is bad news. Vi har inte läst särskilt mycket om hur varm och härlig och skrattig och bjussig den här drottningen av Spanien är, och det säger någonting. Och om vi backar lite så blev hon ju verkligen drottning i motvind. Spansk monarki var, alltså att säga att det var på nedgång, är dåligt. Det var snarare ett skenande tåg.
Ja, det kan man säga. Juan Carlos abdikerade.
Verkligen gamle kungen, Juan Carlos, han abdikerade ju efter avslöjanden om korruption, om kvinnoaffärer. Ja, det blev helt enkelt för mycket, och 2014 abdikerar han. Och som om det inte var nog så var det ju också mycket turer kring Letizias svåger, alltså den här firade handbollsstjärnan som han då var, som var gift med prinsessan Kristina, alltså nuvarande kung Felipe, Letizias mans, hans syrra, precis. Så även de blev ju anklagade för penningtvätt, för korruption, för att ha överfört statliga miljoner till skatt.
Hon hamnar väl i fängelse? Han gjorde det definitivt.
Ja, alltså det visade ju sig efter att hon dumt nog hade förnekat detta att prinsessan Kristina mycket väl visste om vad hennes man sysslade med. Och efter att Felipe och Letizia då tog över som kung och drottning så fråntog ju de då systern och svågen titlarna som hertig och hertiginna och Palma Mallorca.
Man hör ju att det är inga härliga jular.
Det är ju inte det. Och den här exkungen, Juan Carlos, han lever nu i exil i Abu Dhabi, fortsätter väl delvis att ställa till det, så de har det ju inte helt enkelt. Men som svar på Jeanettes fråga så är Letizia ändå i grunden en kvinna av folket, vilket alltid bådar ganska gott. Man kan identifiera sig med henne, inte minst med tanke på att hon levde ett hyfsat vanligt liv. Jag tänker motsvarande prins Daniels liv som PT och gymägare. Hon var tv-journalist i nyhetsflödet. Man skulle kunna tänka sig att hon jobbade på Sveriges Radio, eller
ja,
hur? Och
precis.
Bevakade liksom den typen av
aktuellt,
grejer.
Aktuellt kanske?
Precis, spot on. Sen är hon nog också en ganska stark självständig kvinna som tycker till, vilket inte är helt enkelt i kungliga sammanhang när ditt livsuppdrag är att gå två steg bakom den du är gift med. Ett tydligt exempel på detta kom faktiskt redan i deras förlovningsintervju.
Que conlleva y con el apoyo y el cariño de los reyes.
Man hör det, hon håller på att säga någonting. Kommer hans lilla röst och vad är det hon säger till honom då?
Hon avbryter och säger så här: jag vill prata klart. Och så, förstås river ner skrattsalvor. Men frågan är så här, vad tyckte kungen om detta? Och kanske ännu mer, vad tyckte hennes svärmor och svärfar om detta? Sofia och Juan Carlos. Och ja, om man nu ska tro på spanska skriverier i veckotidningar, vilket man inte alltid ska göra.
Nypa salt nu.
En stor skopa salt. Så var det väl inte särskilt populärt då bland dem. Och de sägs inte ha den bästa relationen. Sen är det också så att konservativa media kanske då beskriver henne som stark kvinna negativt, vilket är ju förfärligt, men det skulle inte förvåna mig jättemycket. Och kanske visade just det här klippet en glimt av den här personligheten som gör då att hon har skinn på näsan. Hon är kanske inte superlikable och gosig och gullig, men herregud, varför måste man vara det? Sen liksom så många andra som gifter in sig i de här knasiga familjerna så hade hon det ju inte helt enkelt inför att hon skulle gifta sig med sin prins. En kusin till henne skrev en skandalbok som lägligt nog släpptes precis innan bröllopet, där man bland annat då outade att hon hade gjort en abort innan hon träffade prinsen.
Och var det någon som hade hoppats på att han skulle hitta en oskuld eller?
Eller hur?
Nej, vi är ju fasat att någon har haft ett liv innan.
Ja, men det är väl ett katolskt land förstås. Det är extremt konservativt i de här kretsarna och det var då uppenbart känsligt. Och det var någon som ville förstöra för Letizia.
Det kan också vara så, Ebba, att jag och Letizia har ett gemensamt drag. Sitter jag här och tänker på. Jag har ett very angry resting face nämligen. Och det kanske hon också har, att om hon inte ler så ser hon sur ut. Story precis. Of my life.
Verkligen. Och måste passa på att säga, skicka in din fråga till monarkerna@sr.se, för vi vill ha mer, Titti, eller hur?
Ja, absolut. Och man får gärna skriva sin fråga, men det är ännu roligare om man gör som Jeanette och faktiskt skickar ett sånt här ljudmemo.
Vad är väl en bal på slottet, Titti? Vad är väl en kröning i London?
Ett fantastiskt historiskt minne, är det inte?
Alltså den stora skillnaden med just den här festen gentemot andra som man inte blir bjuden på, det är ju att den, liksom Nobelfesten, faktiskt är bättre när man sitter i tv-soffan än på plats.
Tro mig, man får kissa när man vill. Det kommer de i den här Westminster Abbey inte att få göra.
Nej.
Det är kateternas eftermiddag det där.
Jajamän, eller en stor sked salt, drottningens bästa tips på Nobelfesten.
Va? Utveckla?
Mm. Nej, men då tar man ju liksom en rejäl sked salt innan. Torkar upp allting fint så behöver du inte kissa på timmar. Jag har provat, det funkar.
Är det sant? Man äter salt?
Ja.
Wow.
Det är en mycket osäker källa.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz.
Och mig, Ebba Kleberg från Sydow.
Producent var Louise Malmberg.